We are delighted to welcome you to the
generation. Vi är glada över att kunna hälsa er välkomna till unga kvinnors allmänna möte i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga denna vackra kväll. Vi har sett fram emot att få se era strålande ansikten och känna den underbara anda som finns här. President Thomas S. Monson som presiderar över det här mötet har bett mig leda. Jag heter Elaine S. Dalton och är unga kvinnors generalpresident. Vi har äran att ha med oss vår älskade profet, president Thomas S. Monson, och hans rådgivare, presidenterna Henry B. Eyring och Dieter F. Uchtdorf, äldsterna Russell M. Nelson och D. Todd Christofferson i de 12 apostlarnas quorum, samt äldsterna Bruce C. Hafen och Craig C. Christensen i de 70s quorum. Vi hedrar dessa bröder och tackar dem för deras inspirerande ledarskap genom prästadömet. På förhöjningen sitter också mina rådgivare som jag älskar, systrarna Mary Ann Cook och Anne M. Dibb. Vi är glada att Hjälpföreningens och Primärföreningens generalpresidentskap, såväl som medlemmarna av Unga Kvinnors generalkommitté, är närvarande. Vi hälsar alla som är närvarande eller som deltar på andra sätt. Musiken på det här mötet framförs av unga kvinnor från områdena East Mill Creek, Salt Lake Cottonwood och Olympus under ledning av Mary Lee Webb med Linda Margetts vid orgen. Kören sjunger nu som Sions ungdom, löftets barn. Inledningsbön får vi sedan av Elisabeth Baven.
As I is, you've been my true taste. We Father in heaven,
vår kära himmelske fader, vi kommer inför dig inför öppnandet av detta möte med tacksamhet i våra hjärtan för alla möjligheter och välsignelser som du skänker oss. Fader, vi är tacksamma för att samlas här så många kvinnor. Och ber att du vill hjälpa oss att vara exempel för de troende. Vi är tacksamma för vår profet, president Manson, för hans råd och för våra unga kvinnors ledare. Vi ber dig välsigna dem för allt som de gör. Vi är så tacksamma för din son Jesus Kristus och för hans offer för oss. Vi ber dig att hjälpa oss idag att känna din ande så att vi kan bära den med oss under resten av dagen. Vi är så tacksamma för allt som du har gett oss och vi säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with He sent His.
Kören sjunger nu Han sände sin son med Rachel Miles från Müller Park's Darby Bountiful, Utah på flöjt och Elizabeth Quigley från Caseville, västra stav i Utah på oboe. Efter sången ska syster Anne M. Dibb, andra rådgivare i unga kvinnors generalpresidentskap, tala till oss. Efter hennes tal får vi höra från syster Mary Ann Cook, första rådgivare i unga kvinnors generalpresidentskap. Därefter ser vi en kort video som visar unga kvinnor som satt upp mål att vara värdiga att komma in i det heliga templet och ingå hålla heliga förbund. De representerar tusentals unga kvinnor i hela världen som väljer att leva rena liv. Vi tackar dem och vi tackar er för att ni är föredömen för dem som tror.
I am happy to be here with
you. Jag är glad och uppriktigt ödmjuk över att få vara med er ikväll. Ni är en inspirerande och vacker syn. Jag hoppas att min mamma eller syster Dalton undertecknar uppgift nummer 4 för värderingen kunskap i min personlig tillväxt. För det här talet borde verkligen nå upp till kriteriet att ge ett 5-minuters tal om ett ämne i evangeliet. Jag älskar unga kvinnor och jag älskar unga kvinnors program. När jag var ung kvinna var unga kvinnor och GUF en viktig del av mitt liv. Jag älskade mina vänner, lektionerna som hölls och ungdomskonferenserna och lägren. Mina ledare älskade mig och lärde mig evangeliets sanningar. De tjänade som ytterligare vittnen om de evangelieprinciper som mina föräldrar hade undervisat mig om. Mina föräldrar, min biskop och mina kära ledare i unga kvinnor var föredömen för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Jag följde villigt deras exempel, för jag ville bli som dem. När jag tänker tillbaka på tiden när jag var ung kvinna inser jag att jag inte förstod vidden av det som hände i mitt liv. Jag insåg inte att när jag deltog i varje aktivitet i kyrkan så utvecklade jag ett livslångt mönster och en hängivenhet mot att följa Jesu Kristi lärdomar. Jag förstod inte att jag höll på att förbereda mig för mitt framtida liv som individ, hustru, mor och ledare. Jag förstod inte att när jag försökte välja det rätta så hedrade jag mina dopförbund, utövade tro, blev mer dygdig och förberedde mig för att besöka templet. Jag insåg inte allt det där då, men i mycket små steg höll jag på att bli en troende och ett föredöme för de troende. Vi hade inte programmet för personlig tillväxt som vi har det idag, men vi hade ett liknande program. Vi fick möjlighet att lära oss saker, öva och rapportera om vår framgång med att följa evangeliets principer. Nyligen fick jag möjlighet att tänka tillbaka på de här upplevelserna när min vän och mitt föredöme syster Kathy Anderson visade mig sin handbok för bikupsflickor. Jag skulle vilja återge några av punkterna i syster Andersons flitigt använda bok. Att vara artig och delaktig på lektionerna. Var ärlig i allt du gör. Det är viktigt att få kunskap i skolan, men det är också viktigt att vara ärlig och ha integritet och inte göra sig skyldig till fusk. Om du klarar kurser men blir kuggad i karaktär genom att vara oärlig, har du inte lärt dig innebörden av sanning. Nummer 3. Skvallra inte och lyssna inte på något skvaller den här månaden. Försök att göra det till en livslång vana. Nummer 4. Lägg märke till allt som är bra med dina familjemedlemmar och vänner och tala ärligt och uppriktigt för dem vad du har sett. De kommer att tycka ännu mer om dig. Kom ihåg, inget fjäsk eller smicker. Det som jag just läste kanske verkar gammaldags, men det innehåller sanning. Troende unga kvinnor måste vara artiga, ärliga, tala vänligt och vara uppriktiga. Allt det här kanske verkar litet och enkelt, men profeten Alma i Mormons bok lär: nu tror du kanske att detta är dåraktigt av mig, men se, jag säger dig att med små och enkla medel uträttas mycket stort. Och små ting bringar många gånger de visa på skam. Nyligen har jag följt våra levande profeter genom att arbeta med den nya värderingen i unga kvinnors program Personlig tillväxt som är dygd. Den kan verka vara en liten och enkel sak, men jag vittnar om att uppgift nummer 3 för den här värderingen har haft stort inflytande på mitt liv. Uppgiften kräver att man studerar Alma kapitel 5 och sedan gör en lista över vad man ska göra för att förbereda sig för att komma till templet och ta emot de välsignelser som vår himmelske fader har utlovat. När jag studerade Almas ord ödmjukades jag av allt det jag måste göra för att kunna räknas in i den gode herdens jord. På listan jag skrev i min dagbok står det först: jag måste välja att andligen födas av Gud och ha hans bild inpräntad i mitt ansikte. Jag måste välja att utöva tro på hans återlösning som skapade mig. Jag måste välja att gå ut från de ogudaktiga och skilja mig från dem. Jag måste välja att avkläda mig av mitt högmod och bli tillräckligt ödmjuk och vandra ostrafflig inför Gud. Jag måste välja att förändra mig, omvända mig och följa Herrens inbjudan att komma till honom och ta del av frukten från livets träd. I min dagbok lovade jag att göra följande, och en del av det speglar mina personliga utmaningar. Läsa skrifterna med mer personlig tillämpning. Vara positiv, inte gnälla. Visa respekt för och vägra håna andra. Uttrycka tacksamhet, speciellt till mina närmaste. Att mer regelbundet inbjuda anden i mitt hem och mitt liv. Omvända mig, bli mer ödmjuk och tänka på mitt hjärtas andliga tillstånd. Om jag översätter Almas ord till mig så ska jag alltså förändra mig. Jag ska välja att stärka min beslutsamhet att vara ett föredöme för de troende. Eftersom jag gjorde denna lilla och enkla uppgift i personlig tillväxt växte mitt vittnesbörd om profeter och min förpliktelse att följa Jesus Kristus stärktes en hel del. När jag genomförde det här målet förberedde jag mig för att vara mer mottaglig för anden nästa gång jag besökte kyrkan och templet. Varje gång jag läser det jag skrev i min dagbok, då känner jag anden. Och jag kommer ihåg hur jag kände mig när jag gjorde den här uppgiften vid köksbordet. Kapitel 5 i Alma är nu ett av mina favoritkapitel. Jag fick verkligen många välsignelser när jag gjorde det här. Min uppgift i personlig tillväxt. Jag nämnde tidigare syster Anderson och hennes handbok för bikupsflickor. Hon är hustru till äldste Neil L. Anderson i det 70-års presidentskap. Hon är mor och farmor. Jag tycker om tanken att fastän hon har flyttat så många gånger så har hon alltid vetat vad hennes handbok och banderoll fanns. Syster Anderson stod vid sin makes sida och undervisade om evangeliet i hela världen. Hon har varit ett föredöme i kvinnlighet och godhet som en trofast medlem i kyrkan. Som 11-åring kunde syster Anderson knappt bärga sig för hon fick börja i Unga kvinnors program. När födelsedagen äntligen kom fick hon en handbok för bikupsflickor, syster Anderson berättar. I början av boken står det: som bikupsflicka och för resten av ditt liv ska du sätta dina mål högt. Jag förstod att det här skulle bli ett stort äventyr för mig. Jag tog med mig boken hem och började genast läsa den från perm till perm för att se vilka uppgifter jag skulle genomföra under de kommande 2 åren. Jag upptäckte att det fanns 80 möjliga uppgifter att välja bland. Jag var så upprymd att jag gjorde bedömningen att om jag arbetade hårt kunde jag genomföra alla uppgifterna i min bok. Nåja, alla utom en. Att besöka templet och döpas för de döda. Jag kunde inte döpas för de döda, för det fanns inget tempel i Florida. Syster Anderson bestämde sig för att berätta för sin far om situationen. Brevet fortsätter. Min far tvekade bara ett ögonblick. Vi hade inga släktingar västerut, inga andra anledningar att resa till Utah. Han sa det: Kathy, om du genomför alla andra uppgifter i din bikursbok så ska vi ta dig till dem, ta de 150 milen till templet i Salt Lake City så att du får utföra dop för de döda. Jag arbetade på uppgifterna i min bikursbok i 2 år och gjorde 79 uppgifter. Min far jobbade under de 2 åren på att spara tillräckligt med pengar för att kunna resa till templet. Min far höll sitt löfte till mig. Att resa med flyg på den tiden var för dyrt för vår familj, så vi bilade 300 mil till Salt Lake City och tillbaka. Vilken glädje jag kände när jag kom till templet i Salt Lake City och döpte som ställföreträdare av min far. Jag kommer alltid att vara tacksam för min mor och fars villighet att göra templet till en viktig del av mitt liv. De förstod klokt nog att min tro skulle stärkas när jag arbetade på mina uppgifter som ung kvinna. Mina föräldrars tro och uppoffring hade ett avgörande inflytande på mig och på senare generationer. Som ung flicka strävade syster Anderson efter att göra de små och enkla tingen som skulle hjälpa henne att bli en exemplarisk kvinna, ett föredöme för de troende. Och det är vad hon har blivit. Var och en av er har samma möjlighet. De små och enkla saker som ni väljer att göra varje dag förstoras och blir stora och underbara välsignelser imorgon. Om ni varje dag lever som föredömen för de troende kommer ni att bli lyckliga och få större självförtroende. Era vittnesbörd stärks. Ni håller era dopförbund och förbereds för att ta emot templets välsignelse så att ni så småningom kan återvända till er himmelske fader. Må var och en av oss sträva efter att vara ett föredöme för de troende. Må vi leva efter Jesu Kristi evangelium och göra allt som kommer att krävas av oss. Och må vi göra allt detta i tro, utan att tvivla, med ett rent och dygdigt hjärta, är min uppriktiga och ödmjuka bön i Jesu Kristi namn. Amen.
One of the choicest moments of a mother's life is when
ett av de underbaraste ögonblicken i en mors liv är när hon får hålla sin nyfödda lilla dotter i famnen och inser att denna rena ande just har kommit från vår fader i himlen. Det är en härlig påminnelse om att vi är vår himmelske faders döttrar, och eftersom ett barn nyss har lämnat hans närvaro är det rent när det kommer till jorden och är redo att lära och utvecklas. När jag hade flyttat hemifrån och gick på universitetet fick jag ett brev på mors dag från min egen mor där hon kärleksfullt berättade: den här mors dag är extra speciell, för jag tänker på att nu har jag varit mor till dig i 21 år. Vilken förmån det har varit. Vi kände att du var mycket speciell för oss. Vi gav dig namnet Mary. Vi ville att du skulle hålla dig ren och vänlig, som namnet betyder. Din faste med samma namn älskade dig väldigt mycket, och hon sydde en vacker liten klänning åt dig när du skulle välsignas. Hon sydde det mesta för hand, så att du skulle kunna få ditt namn på det allra första sakramentsmötet efter det att du kommit hem. Så liten och späd du var då. När jag läser det här brevet inser jag att min mor mest av allt hoppades att jag skulle förbli ren och dygdig. Dygd bygger på tankar och uppförande som grundar sig på höga moraliska normer. Min mor visste att livet skulle bli svårt och att det skulle bli en livslång utmaning att hålla sig dygdig. Hon ville att evangeliets välsignelser skulle leda mig och hjälpa mig att klara av denna utmaning. Ni, mina kära unga kvinnor, har redan valt rätt många gånger. Nu måste ni skapa mönster byggda på dygd som håller er på den här stigen genom hela livet. Sök efter föredömen för de troende som kan vara vid er sida som stöd och hjälpa er leva ett dygdigt liv. Varför är det så viktigt, inte bara för våra jordiska föräldrar utan för vår himmelske fader, att vi är dygdiga? Dygd ger oss frid, karaktärstyrka och glädje i det här livet. Vår himmelske fader visste att vi skulle ställas inför många val och utmaningar och att ett dygdigt liv skulle förbereda oss på att lyckas. För många av er var den dag ni välsignades det första steget på er väg till ett dygdigt liv. Ditt val att bli döpt, konfirmerad och få den heliga andens gåva samt dina ansträngningar att värdigt ta del av sakramentet och förnya ditt dopförbund varje vecka är viktiga steg framåt när det gäller att leva ett dygdigt liv. Ditt nästa steg på den här vägen är att förbereda dig så att du är värdig att komma in i templet där du ska ingå fler heliga förbund och ta emot templets heliga förrättningar, däribland ett celestialt äktenskap. Detta kräver att du är dygdig. Ungdomen är en bestämd tid då du kan utveckla mönster som bygger på dygd och som hjälper dig att ta de nödvändiga stegen mot evigt liv. I den välkända syn som beskrivs i första Nefer kapitel 8 påminns vi om hur svårt det är att hålla sig kvar på den raka och smala stig som leder till evigt liv. Fader Lehi beskrev för sina söner de svårigheter som olika människoskaror ställdes inför när de sökte efter livets träd, vars frukt var begärlig eftersom den gjorde människan lycklig. Trädet föreställde Guds kärlek. Den första skaran började gå längs den raka och smala stigen, men de grep inte tag om ledstången av järn som skulle hålla dem på stigen, och de gick vilse i mörkrets dimma. En del av dessa mörkrets dimmor, eller de frestelser som Satan använder sig av för att skymma stigen till evigt liv, är särskilt riktade mot kvinnor. Han får kyskhet och moralisk renhet att verka gammalmodiga. Han har fått moderskapet att verka mindre viktigt. Han har lyckats förvirra kvinnor rörande deras roll i Herrens gudomliga plan. För att navigera genom dessa mörkrets dimmor behöver vi järnstången som är Guds ord. Vi måste studera och förstå de sanningar och befallningar som finns i skrifterna. Vi måste lyssna noga på våra nutida profeters ord. Deras lärdomar ger oss ledning, riktlinjer och skydd. Och vi måste leva upp till de normer som står i vägledning för de unga. De som befann sig i den andra skaran som Lehi såg grep tag i järnstången. De fortsatte åt rätt håll och de lyckades äta av trädets frukt. De smakade sann lycka, men tyvärr varade inte lyckan länge. För när de såg sig om såg de dem som gjorde narr av dem. De skämdes och gav efter för grupptrycket. Detta är en av Satans främsta metoder riktade mot ungdomar. Unga kvinnor, vi måste förena oss i rättfärdighet så att vi kan stå starka när andra gör narr av våra handlingar och övertygelser. Ett sätt att stå emot världens tryck är att stå på heliga platser och inte låta er rubbas. Försätt dig inte i situationer där du troligtvis kommer att bli frestad, förlöjligad och hånad. Ett beslut att förbli dygdig ger dig kraft att motstå grupptrycket. I vägledning för de unga får vi rådet: var modig att lämna en biograf eller ett videoparty, stänga av datorn eller tvn eller byta radioprogram eller lägga bort en tidning om det som framställs inte håller vår himmelske faders mått. Vi bör hålla oss ifrån olämpliga saker på internet och mobiltelefoner, liksom aggressiv musik och känsloväckande dans. Du kanske blir förlöjligad. Man kanske pekar finger åt dig. Du kanske får stå ensam. Men jag ber dig, ha modet att stå emot dessa frestelser. Vad kan hjälpa dig att sträva framåt och fortsätta hålla fast vid järnstången? Låt frälsaren vara medelpunkten i ditt liv och utveckla dagliga vanor som får dig att leva rättfärdigt. Lär känna frälsaren och allt han har gjort för dig. Jag tycker det är intressant att när den sista skaran kom fram till livets träd föll de ner. De var ödmjuka. De insåg att de inte kunde ha kommit fram utan frälsarens hjälp. Kom ihåg att det är försoningens renande kraft som gör det möjligt för oss att vara dygdiga. Vi gör alla misstag. Men eftersom frälsaren älskar dig och har gett sitt liv för dig, kan du omvända dig. Omvändelse är en handling som görs i tro på Jesus Kristus. Frälsarens försoningsoffer gjorde det möjligt för dig att få förlåtelse för dina synder. Bestäm dig för att värdigt ta del av sakramentet varje vecka och fyll ditt liv med dygdiga aktiviteter som ger andlig kraft. När du gör det stärks din förmåga att stå emot frestelser, hålla buden, förbli ren och bli mer lik Jesus Kristus. Dagliga rättfärdiga vanor hjälper dig också att ständigt hålla fast vid ledstången. Vi i Unga Kvinnors Presidentskap inbjuder alla unga kvinnor i världen att utveckla 3 dagliga vanor. För det första, be till din fader i himlen morgon och kväll varje dag. För det andra, läs Mormons bok minst 5 minuter varje dag. Och för det tredje, le. Varför det? Vi har Jesus Kristi återställda evangelium och det ger oss sann lycka. Nu måste du komma ihåg att du inte är ensam på den här vägen. När du döptes och konfirmerades fick du den helige andens gåva till vägledning i livets alla avseenden. Du kommer att behöva den vägledningen. Ett dygdigt liv, alltid och i allting och överallt, berättigar oss att ständigt ha den helige anden med oss. Ibland kanske det känns som att du är den enda som går på den här stigen. Liksom nära och kära omgav dig när du kom in i den här världen, så finns det många runt omkring dig just nu som har ett gott inflytande på dig. Dina föräldrar, syskon, unga kvinnor, ledare, prästadömsledare, goda vänner och till och med änglar runt omkring dig för att upprätthålla dig. Ser dig om ikväll efter sådana som kan hjälpa dig längs stigen. Det är vänner som håller fast vid järnstången vad världen än säger till dem, som vet och lever efter Guds ord och hans profeters ord, som står på heliga platser och inte påverkas av världens påtryckningar, som fokuserar sitt liv på frälsaren och hans försoningsoffer och som dagligen strävar efter att leva rättfärdigt. Detta är dina föredömen för de troende. Lär av dem. Och ni unga kvinnor kan själva vara ett föredöme för de troende, för dem och andra. Låt mig berätta för er om ett lysande exempel som heter Hillary, en bikupsflicka som bor i Lagos i Nigeria. Några av hennes klasskamrater hånade hennes normer, särskilt hennes anständiga kläder. Hon fattade beslutet att alltid ha med sig 2 exemplar av vägledning. När någon retar henne ger hon dem det ena exemplaret som de får behålla och förklarar normerna och varför hon följer dem. Det andra behåller hon själv som en påminnelse till sig själv om att rätta sig efter normerna. Vi måste förena oss och hjälpa varandra att fylla våra liv med sådant som är dygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt. Vi inbjuder alla er unga kvinnor, mödrar och alla kvinnor som vill förena sig med oss i denna dygdiga sak att skaffa sig de erfarenheter och genomföra projekten som hör till värderingen dygd i den nya personlig tillväxt. För några veckor sedan bad jag min mor som är 86 år gammal att arbeta tillsammans med mig på värderingen dygd. Det har varit en underbar välsignelse för oss båda. När vi arbetade på värderingen berättade hon för mig om sitt beslut som ung kvinna på 1930-talet att sträva efter att leva mer dygdigt. Vi har tillsammans studerat skriftställen om dygd, ett tillkännagivande för världen och även vägledning för de unga. Oberoende av varandra skrev vi i våra dagböcker om välsignelser vi fått medan vi strävade efter att leva ett dygdigt liv. En välsignelse som vi båda hade skrivit ner var att vara värdig att komma till templet. Unga kvinnor, det är ert nästa steg. Liksom Salt Lake-templet tog 40 år att bygga, sten för sten, så bygger ni ett dygdigt liv, steg för steg. Ni har ingått förbund om att vara lydiga. Ni har gjort en del bra val. De mönster byggda på dygd som ni nu utvecklar kommer att hjälpa er att ständigt hålla fast vid järnstången. Ni kommer aldrig att vara ensamma på er väg eftersom frälsaren alltid är med er och ni kan omvända er. Ni har välsignats med att få tröst och vägledning av den helige anden. Se på föredömena för de troende i ditt liv och försök hjälpa andra på deras väg. Jag bär vittne om att vi är vår himmelske faders döttrar. Han älskar oss och kommer ihåg var och en av oss, oavsett våra omständigheter, vare sig vi är 16 eller 86 år gamla, är vår eviga lycka hans största önskan. Om detta bär jag ödmjukt vittnesbörd i Jesu Kristi namn. Amen.
I think that when you're a baby you're so innocent and pure.
Jag tycker att när man är bebis är man så oskyldig och ren.
Jag blev adopterad i en underbar familj och vi hade möjlighet att beseglas i templet. Och det här är min första klänning som jag hade på mig när jag välsignades och sedan i templet.
Jag var den första i min familj som döptes.
När jag döptes hade jag vit klänning.
Jag kände verkligen att jag var ren och att jag nu var fullkomlig och närmare Gud än någonsin.
När man döps blir man ren igen. Och jag tror det är därför man har vita kläder.
Jag hade vit klänning när jag välsignades som barn och när jag döptes. Och mitt mål är att ha vit klänning i templet när jag är gammal nog att gifta mig.
Vi är döttrar till en himmelsk fader som älskar oss och vi älskar honom.
Dygd är att vara ren, andligt och fysiskt.
För mig är dygd att hålla sig moraliskt ren. Och det innebär att vara sexuellt ren. Och jag tror att det också innebär att man har ett rent sinne och rena tankar.
Att komma till himlen och höra Herren säga att man varit en dygdig ung kvinna, varit föredöme för dem som tror. Det är en fantastisk upplevelse. Vi ska stå som vittnen om Gud alltid och i allting och överallt. Medan vi strävar efter att leva efter unga kvinnors värderingar som är tro.
Vara ett föredöme för de troende.
Gudomlig natur.
I ord.
Personligt värde.
I samtal.
Kunskap.
I kärlek.
Valfrihet och ansvarighet.
I ande.
Goda gärningar.
I tro.
Redbarhet.
I renhet.
Och dygd. För att kunna gifta mig i templet vet jag att jag måste vara dygdig och ren.
När du lever ett dygdigt liv tror jag världen ibland talar om dig att dygd begränsar dig och gör att du inte kan göra lika mycket. Men i själva verket är det frihet eftersom du väljer att göra det.
Dygden och den heliga anden har mycket med varandra att göra. När man är dygdig har man den heliga anden i sitt liv till hjälp och ledning och tröst. Det finns inget tvivel om att han alltid är med dig om du är dygdig.
Vi tror att allt eftersom vi accepterar och handlar enligt dessa värderingar kan vi vara beredda att stärka hem och familj.
Det är det jag allra helst vill. Det är min djupaste önskan att ha en evig familj.
Det känns så bra att ha äldre systrar som exempel för mig.
Och vi kommer alltid att vara tillsammans.
I all evighet.
Ingå och hålla heliga förbund.
Det påminner mig om templet och mitt mål och mitt dop. De förbund jag slutit med min himmelske fader och Jesus Kristus.
Ta emot templets förrättningar.
Ordet dygd innebär att man ska vara en kvinna som är ren. Och man behöver ha principer och alltid vara ren och obefläckad så man kan komma in till templet.
Anden var så stark. Och jag bara visste att jag ville hålla mig ren så att jag kunde vigas där.
Dygd för mig betyder att leva som Kristus vill. Inte alltid vara fullkomlig. Men att man genom försoningen kan bli fullkomlig.
Och njuta upphöjelsens välsignelser.
Dygd är en förutsättning för att kunna gå in i Herrens heliga tempel och för att kunna ta emot andens vägledning. Jag tror verkligen att en enda dygdig ung kvinna eller ung man som leds av anden kan förändra världen. Men för att kunna göra så måste vi återgå till dygden.
Vi är döttrar till vår himmelske fader. Han älskar oss. Och vi älskar honom. Och han vill att vi ska vara dygdiga.
I hope you'll always remember what you
Jag hoppas ni alltid ska minnas det ni känt ikväll. Jag har nu nöjet att få tala till er. Efter mitt tal sjunger kören Mer helighet i mig med Julia Marshall från Salt Lake East Mill Creek Stav på Cello. En av de vanligaste frågorna jag får är: på vilket sätt är en mor till 5 söner och bara en dotter kvalificerad att vara unga kvinnors president? Men mitt svar är alltid detsamma. Det är för att jag har en fullkomlig dotter och jag vet alla pojkars hemligheter. Så ikväll har mina söner gett mig tillstånd att avslöja en av de här hemligheterna för er. Det är detta. Dygdiga unga män attraheras av dygdiga unga kvinnor. Innan unga män går som missionärer och man frågar dem vad det är första de tittar efter hos en ung kvinna, kanske de nämner något som är världsligt, till exempel utseendet. Men efter 2 år på missionsfältet återvänder samma unga män hem och de har förändrats. Deras fokus är ändrat. Och det första de tittar efter hos en livskamrat har förändrats utan att de inte ens vet om det. En dygdig återvänd missionär attraheras av en dygdig ung kvinna, en som har ett vittnesbörd om Jesus Kristus och som bestämt sig för att leva ett liv i renhet. Vad är det som har orsakat denna mäktiga hjärtas förändring? De här unga männen förstår sin identitet och roll i lyxalighetsplanen. De har renat sina liv så att de får ledning genom att ha den heliga anden som ständigt sällskap. De är värdiga att komma in i Herrens heliga tempel. De är dygdiga. Inte undligt då att skriften säger till oss att i vår tro visar dygd. För så är det. Dygd älskar dygd. Ljus håller sig till ljus. Liksom Paulus rådde sin unga vän Timoteus att vara ett föredöme för de troende i renhet, vill jag ikväll upprepa Paulus ord. För renhet är dygd. Som ni minns gick för nästan ett år sedan vår presidentskap upp på ett berg och hissade ett gyllene baner som kallades till en återgång till dygden. Vi kallade unga och vuxna kvinnor över hela världen att stå upp och stråla som ett baner för nationerna. Som resultat har värderingen dygd lagts till unga kvinnors tema och personlig tillväxt så att det kan bli skrivet i era hjärtan. Det här är tillägg för er och er tid som inspireras av profeters, siares och uppenbarares ord. Elsie Boy K. Packer har sagt: inget i kyrkans historia eller världshistorien kan jämföras med dagens förhållanden. Aldrig har den ogudaktighet och den lastbarhet som nu omger oss varit värre. Aldrig tidigare har det funnits större behov av dygd och renhet i världen. Värderingen dygd har fått en färg precis som de andra värderingarna. Dygdens färg är guld. För guld är rent. Det strålar. Det är mjukt. Inte hårt. Det är dyrbart. Guldet måste förädlas. När du lever ett rent och dygdigt liv förädlas du av livets erfarenheter. Och när du förtröstar på Herren och kommer närmare honom gör han ditt hjärta till guld. Vad innebär det att återvända till dygden? Vi kallar till en återgång till moralisk renhet och kyskhet. Dygd är renhet. Dygd är kyskhet. Ordet dygd har också definierats som redbarhet och moralisk tåga, kraft och styrka. Kärnan i ett dygdigt liv är sexuell renhet. Men den definitionen har nästan raderats bort av världen. Profeten Moroni lärde att kyskhet och dygd är kärare och dyrbara än allting annat. De hör ihop. Man kan inte ha det ena utan det andra. Och vi tror på att vara dygdiga. För att förbli dygdig måste du vara trogen din gudomliga identitet och befästa ett mönster för tanke och handling grundat i höga moraliska normer. De här normerna är eviga och förändras inte. De har predikats av Guds profeter. I en värld präglad av relativa sanningar är Herrens normen absoluta. De ges till oss alla för att hålla oss kvar på stigen som leder tillbaka till vår himmelske faders och hans sons Jesu Kristi närhet. I läran och förbunden kapitel 25 råder Herren var och en av oss sina älskade döttrar, dig och mig, att vandra på dygdens stigar. Ni är inte alldagliga. Ni är inte vanliga. Ni är Guds döttrar. Ni bär inom er den heliga kraften att skapa liv. Detta är en av Guds största gåvor till sina dyrbara döttrar. Och ni måste skydda den kraften genom att efterleva normerna och förbli dygdiga. Ni måste skydda er kraft genom renhet i tanke och handling. Om ni gör det kommer era familjer och kommande generationer att stärkas och välsignas. President Brigham Young lärde att Sions styrka ligger i hennes söners och döttrars dygd. Du måste vakta din egen dygd och hjälpa andra höja sig till sin inre gudomlighetsnivå. I varje aspekt är du en dygdens väktare. President David O. McKay lärde att en kvinna borde vara en drottning över sin egen kropp. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Min fråga till er alla är, om vi inte står för dygden, vem ska då göra det? Nyligen hörde jag talas om en grupp unga kvinnor i Peru som gick upp på ett berg och reste sitt baner inför världen. En annan grupp unga kvinnor och deras ledare i Virginia skrev sitt vittnesbörd och reste, liksom kvinnorna i Peru, sitt baner för världen. Jag har fått bilder från så många av er, från Kalifornien till Costa Rica, som lovat att förbli rena och som leder världen i en återgång till dygden. När jag var en ung kvinna lät vår ledare i unga kvinnor var och en välja en symbol för det liv vi ville leva och vad vi skulle försöka bli som Guds döttrar. Vi fäste sedan de här symbolerna på våra banderoller, tygband som vi bar. De här banderollerna var våra personliga baner inför världen. Jag valde en vit ros därför att rosor blir vackrare och vackrare medan de växer och blommar. Och jag valde den vita färgen för renhet. Jag uppmanar er att tänka efter vilka vad ert personliga baner skulle vara om ni kunde ge ett budskap till världen. För några år sedan gick jag, min dotter och två andra vänner upp på vandring i Titanbergen. Vi sökte äventyr och frågade en skogsvaktare om det fanns någon stig som inte många kände till. Han berättade om en led som förde över ängar, bäckar och stenfält och till en orörd sjö och sedan till målet. Väggen. Vi var inne. Han gav oss en del instruktioner och sa, håll er högt uppe på berget. Gå inte ner bland träden, för där finns björnarna. Titta efter rösorna som visar vägen. Rösen är stenar lagda på varandra och bildar en miljövänlig ledmarkering. Vi startade tidigt nästa morgon. Ett tag var vi nere bland träden, vilket gjorde mig mycket nervös. Sen såg vi det första röset uppe på bergssidan och vi gick dit. Vi gick från röse till röse. Ibland verkade det som vi kommit vilse, för vi fick gå länge utan att se något röse. Men så till vår lättnad såg vi ett till och allt var väl. Vi nådde till ett område med stora klippblock och fick lyfta varandra och ryggsäckarna upp på klippa efter klippa. Det här var jobbigt. Men mot kvällen kom vi till den vackra, orörda sjön. Där satte vi upp våra tält. Vi hade en härlig utsikt åt alla håll. Den hårda vandringen var värd besväret. Men tidigt nästa morgon dock väcktes jag av vindens ylande. Dimman hade lagt sig kring sjön och det var nästan omöjligt att se åt något håll. Vi packade ihop tält och sovsäckar och började leta oss runt sjön. Och började nedstigningen mot vårt mål, väggen. Jag har aldrig varit så glad som när vi nådde fram till väggen. Faktum är att det gällde oss alla. Vi gick upp till den jättelika granitväggen och kysste den. Vi hade kommit fram. När jag nu står framför er denna kväll uppmanar jag kyrkans unga kvinnor att förenas, att återvända till dygdet genom Jesajas ord. Kom, låt oss gå upp till Herrens berg. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Det är inte så många som beträder dygdens stig, men den tar oss genom livets ängar, bäckar och orörda sjöar och till och med steniga fält. Vi behöver hjälpa, ja, lyfta upp varandra. Stigen kanske kan vara tung att gå, men om vi är villiga att tjäna blir belöningarna eviga. Medan ni klättrar, tillåter inte att gå ner bland träden. Håller högt uppe på berget. Ni är Guds dyrbara döttrar. Tack vare kunskapen om vår gudomliga identitet måste allt vara annorlunda för oss. Vår klädsel, vårt språk, våra prioriteringar och vårt fokus. Vi får inte låta världen leda oss, och om vårt verkliga jag missfrys av misstag eller synder så kan vi förändra oss. Vi kan omvända oss och återvända till dygden. Vi kan klättra upp ovanför träden. Frälsnarens försoning är för dig och mig, och han inbjuder oss alla att komma till honom. Ditt dygdiga liv ger dig självförtroende, den kraft och styrka som är nödvändig för att klättra. Du blir också välsignad med den heliga anden som ständigt sällskap. Följ de maningar du får. Handla efter dem. Liksom rösorna på en väg som inte många går på, kommer den heliga anden att visa dig allt du ska göra. Han undervisar och vittnar om Kristus som har markerat vägen och leder oss fram. Din personliga renhet gör det inte bara möjligt för dig att ha den heliga andens ständiga sällskap. Den gör det också möjligt för dig att fatta de beslut som hjälper dig att vara värdig att inträda i templet och där ingå och hålla heliga förbund och ta emot upphöjelsens välsignelser. Förbered dig andligen och kvalificera dig för att inträda i vår himmelske faders närhet. Förbered dig nu för templet, Herrens hus. Släpp aldrig templets mål ur sikte. Vandra i hans närhet i renhet och dygd och ta emot hans välsignelser. Ja, allt han äger. I hans heliga hus kommer du att bli renad, undervisad och begåvad med kraft, och hans änglingar får befallning om dig. Vi måste förstå och inse, alldeles som Winston Churchill sa vid en kritisk tidpunkt under andra världskriget, att till varje ung man och ung kvinna kommer det speciella ögonblick när hon bildligt klappas på axeln och erbjuds möjligheten att göra något specifikt som är unikt för dem. Vilken tragedi om hon i det ögonblicket är oförberedd eller okvalificerad för den uppgift som kunde blivit hennes bästa stund. Det här är en kritisk tid. Du klappas på axeln. Du förbereds nu för det arbete som kommer att bli din bästa stund. Du förbereder dig nu för evigheten. Förra året när jag kallades att bli unga kvinnors generalpresident och när jag lämnade president Monsons kontor sträckte han sig mot en bukett vita rosor, tog en från vasen och gav den till mig. I det ögonblicket han överlämnade den till mig visste jag varför. Jag tänkte på tillbaka den tid då jag som ung kvinna hade valt den vita rosen som min symbol för renhet. Mitt personliga baner. Hur visste president Monson? Jag tog hem denna värdefulla ros, satte den i en vacker kristallvas och satte den på ett bord där jag kunde se den varje dag. Varje dag påminde denna ros mig om vikten av min egen personliga renhet och dygd. Och den påminde mig om er. Er personliga renhet, att göra det möjligt för er att bli en kraft för det goda och en rättfärdighetens inflytande i världen. Och jag är övertygad om att en dygdig ung kvinna som leds av anden kan förändra världen. Må detta bli ert mål och hjärtas önskan. Må ni vara välsignade när ni strävar efter att förbli dygdiga, är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
Our Lord in the sky.
Young women of the choir, thank you for teaching us.
Unga kvinnor i kören, tack för att ni undervisat genom vackra ord och inspirerande musik. Vi uttrycker vår uppskattning för alla som talat ikväll och framfört den vackra musiken. Vi har nu förmånen att få lyssna till vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Efter Elster Thomas Monsons tal sjunger kör och församling Ska väl Sions ungdom vackla. Tacksägelsen får vi sedan Musna Bukhari. En Laurel. Klicka. President Monson.
My dear young sisters,
mina kära unga systrar, vilken härlig syn ni är. Jag förstår att det bortom detta magnifika konferenscenter har samlats tusentals i kapell och på andra platser över hela världen. Jag ber om himmelsk hjälp när jag nu har tillfälle att tala till er. Vi har hört inspirerande budskap för vår tid från era ledare inom unga kvinnor. Det här är utvalda kvinnor, kallade och avskilda till att leda och undervisa er. De älskar er, och det gör jag också. Ni har kommit till jorden i en härlig tid. Era möjligheter är nästan obegränsade. Nästan alla bor i bekväma hem med kärleksfulla familjer, tillräckligt med mat och kläder. Dessutom har de flesta av er tillgång till otroliga tekniska framsteg. Ni kommunicerar via mobil, sms, instant message, e-mail, bloggar, Facebook och liknande. Ni lyssnar på musik i era iPods och MP3-spelare. Det här jag nämnt är förstås bara några av de tekniker ni har tillgång till. Allt det här är lite överväldigande för en sån som jag, som växte upp när radioapparater var stora och stod på golvet, när det inte fanns någon tv att tala om, för att inte tala om datorer och mobiler. Ja, när jag var i er ålder hade de flesta inte ens egen telefonlinje. När någon i vår familj ville ringa någonstans fick man först ta upp luren och höra efter att ingen annan familj redan använde linjen. För flera familjer delade på en linje. Jag kunde hålla på hela kvällen och prata om olikheter mellan min generation och eran. Men mycket alltså har ändrats mellan min ungdom och nutiden. Även om det här ju är en förundlig era med rika möjligheter, står ni också inför utmaningar som är unika för den här tiden. Till exempel, just de tekniska saker jag nämnt är också tillfällen för motståndaren att fresta och snärja er i sitt bedrägliga nät. Han hoppas att därigenom ta er framtid i besittning. När jag tänker på allt ni ställs inför i världen, tänker jag närmast på ett ord. Ordet beskriver en egenskap som vi alla behöver, men som ni, under den här tiden i ert liv och i den här världen, behöver särskilt mycket. Den egenskapen är mod. Ikväll vill jag tala till er om det mod ni behöver i tre aspekter av ert liv. För det första, mod att avstå från att döma andra. För det andra, modet att vara kyska och dygdiga. Och för det tredje, modet att stå fast för sanning och rättfärdighet. Först vill jag tala om modet att avstå från att döma andra. Ni kanske frågar, krävs det verkligen mod för det? Och då svarar jag, tror att det ofta händer att det krävs mod att avstå från att döma eller skvallra eller kritisera som är nära släkt med att döma. Olyckligtvis finns det de som känner att de måste kritisera och förringa andra. Ni har säkert redan träffat sådana människor, och det kommer att hända igen. Mina kära unga vänner, vi behöver inte undra hur vi bör handla i sådana situationer. I bergspredikan förkunnade frälsaren: döm inte. Vid ett senare tillfälle sa han: upphör att finna fel hos varandra. Det kräver verkligt mod när man är bland kamrater och känner trycket att delta i sån kritik, att avstå från att stämma in. Jag vågar påstå att det finns unga kvinnor bland er som ofta känner sig utanför på grund av ovänliga kommentarer och kritik. Det verkar vara vanligt, särskilt under den här delen av ett liv, att undvika eller vara ovänlig mot sådana som anses annorlunda, som inte passar in eller inte är sådana som vi eller andra tycker att de borde vara. Frälsaren sa: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Moder Teresa, en katolsk nunna som arbetade bland de fattiga i Indien under större delen av sitt liv, sa följande sanning: om du dömer människor har du inte tid att älska dem. En vän berättade för mig om en upplevelse hon haft för många år sedan när hon var i tonåren. I hennes församling fanns en ung kvinna som hette Sandra, som råkat ut för en födselskada som gjort henne mentalt något handikappad. Sandra längtade efter att få med de andra flickorna, men hon såg handikappad ut. Hon uppträdde som en handikappad. Hennes kläder satt alltid illa. Ibland sa hon olämpliga saker. Fastän Sandra kom till aktivitetskvällarna var det alltid lärarens ansvar att hålla hennes sällskap och få henne att känna sig välkommen och uppskattad, eftersom flickorna inte gjorde det. Men så hände något. En ny flicka i samma ålder flyttade in i församlingen. Nancy var en söt, rödhårig, självsäker, populär flicka som lätt passade in överallt. Alla flickorna ville vara vän med henne, men Nancy var vän med alla. Ja, hon ansträngde sig särskilt för att vara Sandras vän och såg till att hon alltid fick vara med. Nancy verkade uppriktigt tycka om Sandra. De andra flickorna märkte förstås det här och började undra varför de inte varit vän med Sandra. Nu verkade det inte bara accepterat utan önskvärt. Så småningom började de förstå vad Nancy genom sitt exempel lärde dem. Att Sandra var en värdefull dotter till vår himmelske fader, att hon hade något att bidra med och att hon förtjänade att behandlas med kärlek, vänlighet och positiv uppmärksamhet. När Nancy och hennes familj flyttade igen ett år eller så senare var Sandra alltid med de andra unga kvinnorna. Min vän sa att hon och de andra flickorna från den tiden såg till att ingen någonsin lämnades utanför, vad som än gjorde dem annorlunda. En värdefull, evig lärdom hade givits. Sann kärlek kan förändra människors liv och den mänskliga naturen. Mina dyrbara unga systrar, jag vädjar till er att ni ska ha modet att avstå från att döma och kritisera människor omkring er, och att ha modet att se till att alla känner sig delaktiga, älskade och uppskattade. Därnäst vill jag tala om det mod ni behöver för att vara kyska och dygdiga. Ni lever i en värld där moraliska värderingar i stor utsträckning slängts åt sidan, där synden öppet visas och där frestelser att vika av från den raka och smala stigen omger er. Det hörs många röster som säger er att ni är alltför gammalmodiga eller att det är något fel på er om ni fortfarande tror att det finns något sånt som omoraliskt beteende. Herren förkunnade: Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittet till sött och sött till bittet. Stort mod krävs för att hålla sig kysk i vår tid. Enligt världens åsikt idag tänker man knappast att unga män och unga kvinnor bör hålla sig moraliskt rena före äktenskapet. Gör det omoralen acceptabel? Absolut inte. Vår himmelske faders bud är inte förhandlingsbara. Ett mäktigt citat får vi av Ted Koppel, som var programvärd för ABC's Nightline i många år. Vi har faktiskt övertygat oss själva om att vi blir räddade av slagord. Ta en sil om du måste, men använd en ren nål. Eller njut av sex när som helst med vem du vill, men skydda dig själv. Nej. Svaret är nej. Inte för att det inte är cool eller smart, eller för att man kanske hamnar i fängelse eller dör av AIDS, utan för att det är fel. Det Mose hade med sig ner från berget Sinai var inte de 10 förslagen. De är befallningar, är, inte var. Slutcitat. Mina goda unga systrar, behåll ett evigt perspektiv. Var på er vakt mot allt som kan beröva er evighetens välsignelser. Hjälp att behålla ett perspektiv i de här lössläppta tiderna kan komma från många håll. En värdefull hjälp kan du få av din patriarkaliska välsignelse. Läs den ofta. Studera den noggrant. Låt dig ledas av varningarna i den. Lev så att du förtjänar löftena i den. Om du inte fått din patriarkaliska välsignelse, så planera när du kan få den och ta väl hand om den när du fått den. Om någon av er har snubblat på vägen, så finns det en väg tillbaka. Processen kallas omvändelse. Vår frälsare dog för att ge dig och mig den välsignade gåvan. Vägen kan vara svår, men löftet är sant. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita. Och era synder skall jag inte mer komma ihåg. För några år sedan sa första presidentskapet följande. Och första presidentskapet av idag säger samma sak. Jag citerar. Vi vädjar till de unga att leva rena liv. För det orena livet leder bara till lidande, misär och elände fysiskt. Och andligt är det vägen till undergång. Hur härlig och nära himlen är inte den ungdom som är ren. Denna ungdom har outsäglig glädje här och evigt liv härefter. Sexuell renhet är den dyrbaraste av gåvor. Den är grunden till all rättfärdighet. Slutcitat. Må ni ha modet att vara kyska och dygdiga. Min sista vädjan ikväll är att ni ska ha modet att stå fast för sanning och rättfärdighet. Eftersom den tendensen i dagens samhälle är bort från de värderingar och principer som Herren har gett oss, behöver du nästan säkert någon gång försvara det du tror på. Om ditt vittnesbörd då inte är djupt rotat, blir det svårt för dig att motstå hånet från dem som utmanar din tro. När ditt vittnesbörd om evangeliet, om frälsaren och om vår himmelske fader är fast rotat, kommer det att inverka på allt du gör i livet. Motståndaren vill inget hellre än att du ska låta hånfulla kommentarer och kritik mot kyrkan få dig att ifrågasätta och tvivla. Ditt vittnesbörd gör dig trygg om du ständigt vårdar det. Låt oss tillsammans minnas Lehis dröm om livets träd. Han såg många som hållit fast vid ledstången av järn, som kämpat sig fram genom mörkrets dimma och till sist nått fram till livets träd och ätit av dess frukt. Då såg de sig om de skämdes. Lehi undrade vad som fick dem att skämmas. När han såg sig om såg han på andra sidan floden med vatten en stor och rymlig byggnad. Och den stod liksom i luften högt över marken. Och den var fylld med människor, både gamla och unga, män och kvinnor, och deras sätt att klä sig var utsökt. Och de föreföll håna och peka finger åt dem som åt av frukten. Den stora och rymliga byggnaden i Lehis syn föreställer människor i världen som hånar Guds ord och som gör narr av dem som omfattar det och som älskar frälsaren och lever efter buden. Vad händer med dem som skäms när de blir hånade? Lehi berättar, och sedan de hade smakat på frukten skämdes de på grund av dem som drev jäkt med dem, och de avföll och kom in på förbjudna stigar och gick förlorade. Mina älskade unga systrar, må ni med övertygelse genom er tro förkunna, liksom aposteln Paulus: jag skäms inte för evangelium, det är en Guds kraft som frälser. För att ni inte ska känna er otillräckliga för uppdraget som ligger framför er, vill jag påminna om ett annat ord från Paulus som kan ge oss mod. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Slutcitat. Som avslutning vill jag berätta för er om en modig ung kvinna vars upplevelse genom tidsåldrarna stått som ett exempel på modet att stå för sanning och rättfärdighet. De flesta av er känner till Gamla testamentets berättelse om Ester. Det är en mycket intressant och inspirerande uppteckning om en vacker ung judisk flicka vars föräldrar hade dött och lämnat henne att växa upp hos sin äldre kusin Mordecai och hans hustru. Mordecai arbetade för Persiens kung, och när kungen sökte en drottning tog Mordecai Ester till palatset som kandidat och rådde henne att inte avslöja att hon var judinna. Kungen tycker bättre om Ester än alla de andra och gjorde Ester till drottning. Haman, den främste vid kungens hov, blev allt argare på Mordecai eftersom Mordecai inte böjde knä och föll ner för honom. För att hämnas övertygade Haman kungen på ett ganska förslaget sätt att det fanns ett folk i alla rikets 127 provinser som hade egna lagar och att de inte ville lyda kungens lagar och borde förgöras. Han nämnde inte vilket folk det var för kungen, men han menade ju judarna, däribland Mordecai. Kungen gav Haman tillstånd att ta hand om det hela och sände brev till ståthållarna över varje provins med order att utrota, döda, förgöra alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor, den 13:e dagen i 12:e månaden. Genom en tjänare sände Mordecai budet till Ester om skrivelsen om judarna och bad att hon skulle gå in till kungen och vädja om nåd för sitt folk. Ester ville först inte och påminde Mordecai om att enligt lagen fick ingen utan att vara kallad komma in till kungen på den inre gården. Man skulle straffat med döden om inte kungen räckte ut sin gyllene spira och lät personen leva. Mordecais svar till Ester var enkelt. Han skrev så här till henne: tro inte att du ensam av alla judar ska slippa undan i kungens hus. För om du tiger denna gång ska du och din fars hus förgöras. Och sedan ställde han en djupsinnig fråga: vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna? Som svar bad Ester Mordekaj att samla alla judar han kunde och be dem fasta i 3 dagar för henne, och sa att hon och hennes tjänarinnor skulle göra det också. Hon sa: jag ska gå in till kungen även om det är mot lagen. Ska jag gå förlorad så må jag gå förlorad. Ester hade fattat mod och skulle stå fast och orubblig för det som var rätt. Fysiskt, mentalt och andligt förberedd stod Ester på inre borgergården till kungens palats. När kungen såg henne räckte han ut sin guldspira och sa henne att han skulle bevilja vad hon än begärde. Hon inbjöd kungen till en fest som hon ordnat, och under festen avslöjade hon att hon var judinna. Hon avslöjade också Hamans svekfulla plan att utrota alla judar i riket. Esters vädjan om räddning för henne själv och hennes folk beviljades. Ester hade genom fasta, tro och mod räddat ett folk. Du behöver troligen inte riskera livet för det du tror på, som Ester gjorde. Troligen kommer du att uppleva tillfällen när stort mod krävs, när du står fast för sanning och rättfärdighet. Återigen, mina kära unga systrar, det har ju alltid funnits utmaningar i världen, men många av dem som ni står inför är unika för vår tid. Men ni är några av vår himmelske faders starkaste barn, och han har sparat er att komma till jorden just för en tid som denna. Med hans hjälp kan ni få modet att möta vad som än kan komma. Även om världen ibland kan verka mörk, så har ni evangeliets ljus som blir en fyr som visar vägen. Min allvarliga bön är att ni ska ha modet att avstå från att döma andra, modet att vara kyska och dygdiga, och modet att stå fast för sanning och rättfärdighet. När ni gör det blir ni ett föredöme för de troende, och ert liv fylls av kärlek, frid och glädje. Må det bli så, mina kära unga systrar, ber jag i vår frälsares Jesu Kristi namn. Amen.
Our dear kind heavenly Father, we are so
kära himmelske fader, vi är så tacksamma att vi kan samlas här för att lyssna till våra ledare och vår profet. Vi är tacksamma för försoningen, för allt du har gett oss och för vår nya värdering dygd. Himmelske fader, vi ber dig hjälpa oss att vara dyktiga och följa buden som du har gett oss. Vi ber dig hjälp oss förbereda oss för att komma till templet och vara mer Kristuslika och älska varandra. Vi är tacksamma för alla välsignelser. Vi älskar dig så mycket. Jag säger det i Jesu Kristi namn. Amen.